Tack ska ni ha, lovsångare. Som Benjamin var inne på här så är vi mitt uppe i, eller egentligen i avslutningen i våran tema helg. Vi har ju ibland temahelger här, eller temasöndagar ibland, och ibland sträcker det sig över flera dagar. Och nu har vi haft en temahelg om Israel, och vi hade en väldigt lyckad dag igår, måste jag säga. Om du inte var här så hade vi då Thomas Sandell här på dagen. Och sen hade vi då en fest på kvällen med både ambassadören och Thomas och Fredrik och andra. Så det var väldigt, väldigt bra. Om du inte var här så uppmuntrar jag dig att få tag på invandringen, speciellt från seminariet klockan 14. Då Thomas Sandell delar väldigt, väldigt... vad ska jag säga? Han är en lärd man, så det var väldigt lärorikt att lyssna och på något sätt bli påmind på det en gång till just med det här att det som repeteras tillräckligt länge i våra öron blir till sist en sanning. Det man får höra gång på gång på gång på gång, både i media och så vidare, så skapar en bild hos oss som vi till sist inte ifrågasätter överhuvudtaget. Och det är väldigt hälsosamt att ifrågasätta. Vet du det? Också i den här kyrkan så odlar vi inte en sån kultur, kultur, att man inte får ifrågasätta. Man får verkligen ifrågasätta, man får ställa frågor, man får fundera. Det är inte så att allt vett i den här kyrkan finns inte i ett huvud. Om du av misstag skulle ha känt mig tillräckligt kort tid så att du skulle frestas att tro det, så är det inte så. Utan här tror vi på det här som det står i Bibeln, att tillsammans med alla de heliga så förstår vi bredden, höjden och längden och djupet. Och på det sättet när vi är tillsammans, när vi samtalar tillsammans, så förstår vi mer och mer av vad Gud har tänkt, och en rättare bild framträder. Så det var väldigt intressant att lyssna igår också på något sätt, där han sa att vi lägger undan Bibeln. Det är ju, det får man ju säga, en kyrka. Men vi lägger undan Bibeln och talar om de här sakerna också utgående från ett folkrättsligt perspektiv, och också utgående från normala argument. Det låter som vi ska onormala annars. Men vanliga argumentationer, det tyckte jag var väldigt, väldigt lärorikt. Nu har jag ett problem. Jag har aldrig i mitt liv haft ett så långt utkast som jag har idag. Marina blev livrädd. Så att idag var inte orolig. Då klockan blir halv här så har vi nog gått in för landning. Men vad jag kommer att göra idag, mer än kanske tidigare, ibland predikar jag ju och håller mig där nere och springer omkring. Idag blir det mer här uppe, och jag kommer att hålla mig ganska starkt i mitt utkast för att ta mig igenom det här. Så att vi börjar väl. Bra, då gör vi det. Så gnugga sömnen ur ögonen om du har en sån, och sätt dig på kanten på bänken, och så lyssnar du. Och som sagt, om du har annan åsikt så får du inte skrika ut den här där du sitter. Det är inte så vi fungerar. Men du får gärna komma till mig efteråt i så fall och prata. Det blir inte så kontroversiellt, så var inte orolig. Vi talar om Israel, men jag vill börja lite längre bak. När jag studerar Bibeln så är jag så fascinerad av Guds plan. Jag måste säga det, jag är så fascinerad av den Gud som vi tillber, den Gud som vi tjänar. Han är för det första är han så annorlunda än vad vi är. Jag menar, när vi möter en motgång så deppar vi ihop ibland och tänker, önskar oss döden och sitter under någon resinbuske. Men Gud är så fantastisk. Hans plan och hans på något sätt orubblighet ger en sån enorm trygghet åt mig. När allt var slut, och vi hade bara hunnit till Bibelns andra blad, eller tredje blad, beroende på hur din Bibel är uppbyggd. När allt var slut i första Mosebok 3, kapitel 3, när människan hade förstört allt det som Gud hade skapat, det som han hade tänkt, det som han hade planerat för mänskligheten och för skapelsen. När allt var slut, då har han redan planen för återupprättelsen klar. Direkt från början, det var ingen karantän, det var ingen besvikelse, utan direkt så står det i första Mosebok, det tredje kapitlet och den femtonde versen: jag ska sätta fiendskap, säger han åt ormen, åt det som representerar det onda. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Direkt från början så kommer Gud och säger det här ska ordnas, det här ska bli som jag har tänkt. Varför börjar jag där? Jo, för att i ljuset av det här så behöver allt förstås. Om vi börjar någon annanstans så kommer vår förståelse av det vi ska tala om idag, det kommer att bli svårt. Vi behöver förstå den stora bilden för att också förstå detaljerna. Okej? Okay? Så det är här vi är. Det är Guds skapelse. Det är han som har skapat allting. Det är han som är början och slutet på allting. Det är människan som har strulat till det. Men det är Gud som profeterar. Jag ska rätta till allting. Det är där vi finns. Det är i den berättelsen som de här bladen är skrivna. I den här boken som vi kallar Bibeln. Okej? Okay? Så vi har med andra ord en Gud som är verksam i historien. Okej? Vi har en Gud som arbetar i historien. Han griper in i historien. Han engagerar sig i historien. Han skapar inte bara så lämnar han skapelsen någonstans. Och så tittar han som en liten besviken arg farbror på något moln och långt bort. Utan han engagerar sig, han är verksam i historien. Och det är väldigt viktigt för dig och mig att förstå. För att din tro, om du har en sån, om du tror på Gud, om du kallar dig kristen, så är inte din tro någon idé i din eller någon annans hjärna. Okej? Okay? Din tro är inte bara en filosofi eller någonting som du har kommit på eller någonting som du tycker låter bra, utan din tro är någonting verkligt. Din tro är en beskrivning av världshistoriens mest detaljerade verklighetsberättelse. Det är din tro. Det är någonting som du har kommit på eller som någon annan har kommit på för dig och som du har anammat, utan den är väldigt konkret. Och det här är jätteotroligt viktigt, skrev mitt utkast. Välj vilken av dem. Det här är otroligt viktigt för oss att förstå, därför att det har konsekvenser på allt det vi ser runt omkring oss, hur vi tolkar vår verklighet och så vidare och så vidare. Så din tro är någonting som kopplar ihop dig med Guds verklighet, med hans stora berättelse. Okej? Okay? Sen hoppar vi, gör ett gigantiskt hopp. Och så går vi till Johannes 3:16. Där det står, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, både att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud är inte rasist. Gud är inte rasist. Utan Gud älskar alla människor. Alla människor, oavsett om vi titulerar dem onda eller goda, oavsett om vi titulerar dem inhemska eller främlingar, oavsett hur vi titulerar dem, man eller kvinna, så är inte Gud rasist. Han älskar alla människor. Alla människor är skapade av honom. De är hans egendom. Och de är alla skapade på samma sätt. Eller hur? Jag kanske slår in öppna dörrar här, men håll dörren öppen bara, så kommer vi vidare här. Om alla människor är lika viktiga, om alla människor har samma värde inför Gud, varför väljer då Gud ett folk som han på ett speciellt sätt arbetar med som sitt folk? För du kan inte läsa, jag mötte en ung man för flera år sedan som sa, nu har jag läst hela Bibeln och jag ser ingenstans överhuvudtaget att Israel skulle vara någonting speciellt. Jag tänkte, vilken bok har du läst, sa du? Funderar där. Men i alla fall, du kan inte läsa Bibeln och inte stöta på Israel. Eller hur? Det är omöjligt. Det går inte att göra det. Men varför gör Gud så här? För det första måste vi konstatera att han gör inget fel i att välja det här folket. Varför? Jo, för han har rätt att välja eftersom ingen har rätt att bli vald. Hänger du med? Jag sa ju det, det krävs av dig att du lyssnar här nu. Han har rätt att välja därför att ingen har rätt att bli vald. Därför att alla var borta från honom. Okej? Okay? Så skulle någon ha varit bättre än andra och han ska ha valt någon sämre och gått förbi någon som var mer kvalificerad, då kanske vi skulle kunna säga att han är orättvis. Men han är inte orättvis därför att vi alla var satta på samma nivå. Men ändå säger Gud, står det så här i första Mosebok, det 12:e kapitlet och den första versen. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt, din fars hus, och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden vara välsignade. Okej? Måste fram ett litet papper här. Gud väljer. Det där slaget med när jag läser Bibeln. Gud gör det om och om och om, och om igen. Så det här med Abraham var det inte ens första gången Gud hade valt. Utan Gud utväljer Noah och så vidare. Gud väljer, det står helt klart. Och han verkar välja vem han vill. Utan att fråga någon om lov. Och där kanske tycker du är lite orättvist. Men det har med det att han är Gud att göra. Okej? Okay? Så Gud väljer. Och han väljer Abraham. Han väljer då ofta dem, och det här behöver du lägga bakom öra. Han väljer ofta dem som du och jag inte ska ha valt. De som vi går förbi, de väljer ofta Gud. Okej? Okay? Så han väljer avgudadyrkaren Abraham. Abraham. Vi lägger upp en bild, en karta, så du får lite se. Var Gud väljer Abraham. Jag diskuterade lite med mina irakiska vänner här innan för att få namnet på den här lilla staden. Den heter Nasria. Okej, okay. Heter den nu för tiden. Ur i Kaldén kallades den på Abrahams tid. Abraham fanns där och han bodde där med sin far Tera i Ur i Kaldén. De var avgudadyrkare. Högst antagligen så dyrkade de månguden Nanna. Om du har någon som du kallar Nanna så ta inte illa upp. Men så hette den högst antagligen därför att det fanns ett stort vad heter det, tempel i Ur just till den månguden. Därför att Josua säger så här i hans 24 kapitel och den andra versen. Så säger Herren Israels Gud, på andra sidan floden bodde era fäder i forna tider. Och även Tera, Abrams och Nahors far. Där tjänade de andra gudar. Men jag hämtade er fader Abram från andra sidan floden och lät honom vandra genom hela Kanans land. Och jag gjorde hans avkomma talrik. Jag gav honom Isak. Men jag hämtade er far Abraham. Så Gud utväljer den här mannen som högst antagligen inte hade några sådana planer överhuvudtaget. Han var där tillsammans med sin far och han förtjänar lika lite i princip som alla andra att bli utvald. Men Gud, han väljer Abraham och Abraham och säger gå ut ur ditt land. Gud väljer då en människa som senare blir ett folk baserat på löftet. Och Gud kommer att kalla honom Abraham. Men Gud väljer Abraham för att han har en plan. Guds plan, den ser vi då, det vi läste just i första Mosebok 12. För att i dig alla släkten på jorden ska bli välsignade. Okej? Okay? Abraham, eller senare Abraham, han ges kredit. Inte för att han var så bra, vi ser det i Nya Testamentet. Utan för att han trodde Gud och lydde Gud. Så Gud gav honom den här kallelsen och Gud säger gå ut ur ditt land och Abraham sa okej då. Ja? Så det är på det sättet han fungerar och därför ges han kredit i framförallt Hebreerbrevet eller bland annat i Hebreerbrevet. Därför kallas han trons far och på det här sättet blir han en förebild också för oss som tror. Både judar och icke-judar. Så vad vi kan säga, och det säger också Bibeln, frälsningen kommer från judarna. Och det är det vi behöver förstå genom den här berättelsen. Frälsningen kommer från judarna, men den är inte enbart för judarna. Därför att vi läser, så älskade Gud världen. Okej? Okay? Och vi har det stora perspektivet av Gud skapade världen. Okej? Okay? Vi måste hela tiden lägga det i det här perspektivet. Så vad konstaterar vi? Gud, han är historiens Gud. Och han använder och väljer vem han vill. Därför att han vill att hans planer ska gå i uppfyllelse. Gud utväljer i historien. Inte baserat på vår förtjänst. Utan baserat på sitt beslut. Okej? Okay? Så står det också om Israel i 5 Mosebok, det 7 kapitlet och den 7 versen. Så står det så här, det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Okej? Okay? Så han säger att det handlar inte om förtjänst. Hans beslut är i enlighet med den plan han har. Och vad har han för plan? Planen att återta sin skapelse. Det är i den här kontexten, alltså i den här kontexten, som Guds handlande med Israel och det judiska folket måste förstås. Annars hamnar vi in på sidospår. Men om det är så då, att det alla är lika och vad heter det, det Gud arbetar med sin skapelse och så vidare. Varför ska vi då som hedna kristna, om jag talar till dig som hedna kristna, jag vet inte hur du anser dig, men du, har vi någon jude här? Okej, då är du en hedning. Det är som per definition här. Varför ska vi då hedna kristna visa judar och Israel respekt? Det är en bra fråga. Eftersom vi alla är lika. Och Gud inte har anseende till personen. Vi ska ta några saker. Stora delar av våran gudsbild kommer från Guds handlande med sitt egendomsfolk i Israel. Hela gamla testamentet är skrivet, som också största delen av nya testamentet, är skrivet av och om Israels folk. Eller hur? Och på grund av att vi ser det, vi kan läsa det, så förstår vi lite grann hur den Gud är. Okej? Okay? Det är enbart Jesus, det är ett nya testamentet. Så skulle du ha svårt att förstå vad Gud är och varför det här. Och du skulle till och med ha svårt att förstå frälsningen, därför att om inte man tar gamla testamentet. Utan gamla testamentet skulle det vara ytterst svårt att begripa nya testamentet. Men Abrahams lydnad och senare det folk som Gud formar åt sig är orsaken till att vi har de första 39 böckerna i som vi kallar Bibeln. Och det här är en makalös historia. Det här skulle vara ett bibelstudium för sig, men vi ska inte göra det, för jag har lovat att vi ska säga amen någon gång här innan kvällen är slut. Okej? Samtidigt är Bibeln också väldigt klar att berättelserna, praxiserna och profetiorna i Gamla testamentet är en skuggbild för det som ska komma. Okej? När Bibeln talar om skuggbild så betyder det att det är som en skugga. Skuggan är ju inte jag, eller hur? Men om du tar bort mig så försvinner skuggan. Så skuggbilden visar, där är jag i skuggan, där är jag, flera skuggor här. Skuggbilden visar hur jag ser ut. Och jag tänkte ibland, när profeterna i Gamla testamentet skrev ner sina böcker, undrar vad de tänkt. För så här skrev de, Jesaja 53. Som en spädplanta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människorna. En smärtornas man, förtrogen med lidande. Likt en man som man skyller sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Men genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all skuld la Herren på honom. Oj, vad de måste fundera när de skrev det. Jag är ju sån, jag tycker om att lite fantisera. Jag tänker mig in det. Vad tänkte de egentligen när de skrev det här? Då måste jag fundera, hur ska det här ske? Och man ser det också på Jesus tid, hur det fanns ju en förväntan, det hade funnits hela tiden i Israels folk om en messias som skulle komma. Och jag kan inte annat än säga så här, att när Jesus dör och det här går i uppfyllelse, är jag säker på att det ringde några klockor också hos fariserna, till och med hos dem i stora rådet. De måste ha tyckt att det här låter lite bekant. Det här som händer nu, de kanske inte tog något steg till det och erkände det, men många måste nog ha tänkt på det. Det som hela Gamla testamentet pekar fram emot, det som de stora troshjältarna såg fram emot, till och med i sin död, det var Kristus. Och Jesus Kristus. Hela Gamla testamentet på något sätt pekar på att en dag kommer det som Gud profeterar om i första Mosebok 3. Det kommer att ske. Okej? Därför att det står så här i andra Kolosserbrevet 2:16. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller fråga om högtid eller nymål eller sabbat. Allt det här är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Okej? Så vad är nyckeln till att förstå det gamla testamentet? Jo, det är Kristus. Om jag inte förstår Guds plan, Guds tanke som helhet, och jag inte förstår Kristus, så kommer jag att ha svårt att förstå hela gamla testamentet också. Därför att allting pekar framåt mot honom. Om det är så nu då, vi är ju då efter Kristus. Det betyder vår tideräkning. 2015, det betyder att vi är efter Kristus. Så vi anser då att Kristus har kommit. Så fortsätter ju Gud och verkar i historien. Eller hur? Gud har ju som inte slutat, han fortsätter att verka. Och då frågar Paulus med all rätt, det som kyrkan har frågat och kanske gett, i kontrast till Paulus, gett ett helt annat svar under vår 2000-åriga, snart 2000-åriga historia. Har då Gud förskjutit sitt folk? Och så kontrar han, visst inte. Och som vi har sagt flera gånger, det där orden är betydligt skarpare i grundtexten än det här. Gud fortsätter att arbeta med det judiska folket i sin trofasthet mot det förbund som han har slutit med Abraham. Eller hur? Gud är inte en sån att säga, men det där blev inte så bra. Vi struntar i det där och så gör vi någonting annat. Okej? Okay? Vi är ju inte så trofasta, men Gud är trofast. All right? Abraham var inte alltid trofast, men Gud var trofast. Israels folk var inte alltid trofast, men Gud är trofast. Du är inte alltid trofast, men Gud är trofast. Okej? Okay? Så Gud fortsätter i trohet till sitt förbund. Och trots att Jesus själv säger att Abrahams barn är de som har Abrahams tro, så är också folket Abrahams barn enligt Kolosserbrevet 2:16. Okej? Okay? Så står det. Vi ser det här till exempel, och jag, som sagt, vi skulle kunna gå in på det här, men vi har talat mycket om det här den här helgen. Vi ser det här till exempel, Guds trofasthet i återsamlandets mirakel till exempel. Där Israel mot alla odds 1948 blir en nation. Hur Gud på något sätt är med där, och hur ett språk som har varit dött, hur det kommer till liv igen. Och på något sätt, man ser bara att Gud handlar. Och som Thomas sa, man måste nästan tro på under för att förstå det här handlande som skedde under den tiden. Och det säger han som expert i folkrätt och så vidare. Det händer och Gud fortsätter att handla i historien. Men sen är det många saker som är väldigt komplexa. Och det märker jag när jag talar med människor som har läst två bibelverser och fått någonting för sig. Så kan man vara väldigt, väldigt rakt. Så här är det. Säger man, så här är det. Sen talar man med människor som är väldigt belästa. Människor som har vandrat med Gud, som har levt hela sitt liv. Så säger de, ja, det är nog mycket som inte vi vet. Det finns många, många komplexa saker. Och mycket av det här tror jag personligen av Guds handlar om Guds suveräna verk. Någonting som Gud gör. Som inte vi alltid förstår, som inte vi alltid hänger med. Som inte ens vi alltid är kallade att förstå. Men Gud är större än vårt förstånd och han handlar både på det ena och på det andra sättet. Jag anser också att det inte går att dra totala likhetstecken mellan det som med allt som händer med den sekulära och politiska staten Israel och Guds frälsningsplan. Det anser jag. De är som du och jag, väldigt bristfälliga och så vidare. Och det drar jag inte heller likhetstecken vid. Därför var gårdagens seminarium också väldigt viktigt, så lyssna på det. För här har ibland ivern, och låt mig säga spekulationslusten, tagit överhand. Och det kan leda oss i en riktning som för oss bort från det uppgift och det uppdrag som Gud har gett åt oss som församling. Det Jesus själv säger i Matteus 24:14, att det är evangeliet om riket som ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sen ska änden komma. Sen tror jag absolut att Gud kallar människor som till exempel Thomas Sandell, Fredrik och Kerstin, Lilian och Rainer, att på ett speciellt sätt arbeta för det här på alla arenor. Både i politikens arena, i församlingen, på bönens område och så vidare. Absolut. Men vi måste skilja på det som är församlingens primära kallelse. Därför att vi inte kallar det att bli fascinerade och upptagna i någonting som för oss bort från det som är vår uppgift. För jag tror att då lider också den här frågan väldigt mycket. När jag sagt det så måste jag fråga då, som Paulus, är det någon skillnad mellan juden och hedningen? Vi kan åtminstone inte säga så här att gamla testamentet var för judarna och nya testamentet är för församlingen. Det går inte att dela upp det, för det första kan inte dela upp det. Det är inte två motsatsförhållanden, judar och församlingen. Det första talar om en folkgrupp, det andra talar om Guds hushållning. Okej? Och för det andra så var den första församlingen till i princip 100% judar. Så det går inte heller att göra det. Paulus talar, vi har ju hållit oss i Romarbrevet, nu ska vi läsa lite Romarbrevet här. Paulus talar om deras företräde. Har de något företräde som judar? Och så säger han ja. Vilket företräde har då juden, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Ett stort företräde på alla sätt. Först och främst har Guds ord anförtrotts åt dem, och det var vi inne på just. Och sen säger han i 9 kapitlet och 4 versen. De är israeliter, de har barnaskapet, härligheten, förbunden, lagen, tempeltjänsten, löfterna. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit i människa. Han som är överallt, Gud prisad i evighet. Amen. Och så drar han andan och säger han, har de något företräde? Nej. Har de det då, säger han. Har de något företräde? Nej, inte alls, säger han dessutom. Vi har ju redan anklagat både judar och grekar för att vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Och så går han här och listar upp den ena besvärligheten efter den andra. Så, men vi vet att vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att varje mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. För ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Okej. Okay. Hur tar vi det här nu då? Vilken sida står du på? Ja eller nej? Va? Var står du? Nu får ni ju stena mig efteråt. Men jag ska faktiskt uttolka det här nu för dig. Och håll i det och bli inte störd för det du har hört hela. Med andra ord, konklusionen av det här. De har inget företräde fast än de borde ha haft det. Eftersom Gud har gett dem alla de här sakerna som Paulus räknar upp, säger han, de borde ha haft ett företräde därför att de har allt det här. De borde ha vetat bättre än så här, säger jag. Men innan du då förhäver dig så måste du veta en sak, att det samma sak gäller dig. Du borde har vetat bättre. Därför att allt det Paulus räknar upp, det har du. Eller hur? Plus att Gud själv genom Jesus Kristus har flyttat in på din insida, om du kallar dig frälst och troende. Eller hur? Och ändå händer samma svaghet och brist, att till och med synd kan synas i ditt liv som hos dem som inte har det du har. Du borde med andra ord veta bättre. Och det är precis det han säger om judarna. Har de ett företräde? Absolut. De har fått allt det här. Har de något företräde? Nej, inte alls. De har inte använt sig av det här. De missar det här. Och på samma sätt, därför att de är del av mänskligheten, så missar också vi det gång på gång. Därför att vi har en Gud som är barmhärtig. Han är barmhärtig över Israel. Vi ser det. Han tar dem ut ur Egypten. Och säger, nej, jag har nu tagit er ut ur Egypten. Nej, jag har fört er in i landet som flyter av mjölk och honung. Glöm då inte bort vem som för er ut ur Egypten. Och vad gör de? Jo, 40 dagar efter Röda havet så bygger de guldkalven. Va? Och så avfaller de och så kommer babylonierna. Och så far de iväg och så ropar de till Gud. Och Gud förbarmar sig på nytt. Och så tar de hem. Och så vidare. De låter precis som du och jag. Va? Gud välsignar dig och han öser sin godhet över dig och han visar sin kärlek åt dig. Och så får du en liten motgång och så önskar du dig döden. Glömmer Gud och säger, oj, livet är inte rättvist, jag tror jag lämnar Sion, ingen bryr sig om mig och så vidare. Jag lämnar Gud och så vidare. vi är samma skrot och korn allihop. Eller hur? Därför säger Paulus, se nu till det. Märkte att jag fick den. Den tänkt komma ut. Din människa. Att du inte förhäver dig. Därför att det han säger, ingen rättfärdig finns, ingen enda. Ingen har längre företräde. Vi ska kunna haft företräde. Men vi sabbar bara det. Eller hur? Gör det Guds godhet, upphäver det Guds godhet? Absolut inte. Därför att Gud är trofast. Okej? Men vi har alla behov av samma nåd på samma sätt som dem. Så Paulus ord är ett ord till oss. Förhäv dig inte. Förhäv, vad skulle ni säga? Ni som är lite yngre, vad ska vi använda för ord för förhäv, att förhäva sig? Ingen tycker att ni är nog yngre. Nej, ja. Tror inte att du är något. Typ. Utan du har behov av samma nåd. Så hur ska vi se på det här? Det här är en viktig sak. Oj, gode Gud. Hur ska vi se på det här? Det handlar inte ytterst om juden eller om hedningen. Det är inte det som navet snurrar kring. Utan det handlar om Gud som har skapat både juden och hedningen. Skulle det handla om juden så skulle det vara kört. Skulle det handla om hedningen så skulle det ha varit kört för ännu längre sen. Eller hur? Men det handlar om Gud som har skapat både juden och hedningen. Nu när jag har det på fötterna här lite grann, så ska jag ta en till grej som du behöver förstå, som jag med frimodighet predikar. Och det handlar om Bibeln och dess bilder. Bibeln är full av bilder, eller hur? Och därför är det viktigt att vi lär oss förstå bildspråket för att på det sättet också förstå Bibeln. Ett ofta feltolkat bibelställe kommer ur Romarbrevet, det 11:e kapitlet och den 16:e versen. 16-18. Om roten är helig är grenarna heliga. Men om nu några grenar har brutits bort och du som ett vilt olivträd har blivit inympat bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten bär dig. Jag har hört att man har sagt att roten är Israel. Och det håller jag inte med om, inte överhuvudtaget. Roten kan inte vara Israel, därför att det står att roten är helig. Eller hur? Det finns ingen helig utom Gud. Det finns ingen god utom Gud alena. Okej? Okay? Så roten kan inte vara Israel. Så att om du säger att vi ska inympas i Israel, då ska jag ta ett bibliskt samtal med dig, för jag tror inte att det är sant. Roten är Gud. Därför att det är han som bär upp allting. Eller hur? Det är roten som är livskraftig. Det är honom som livet kommer. Sen har roten, eller stammen då, den har två typer av grenar. Den har äkta grenar. Sådana som genom förbunden automatiskt tillhör, eller automatiskt blir fel ord, men som tillhör där av naturen. Det är Israel. Okej? Okay? Genom förbundet till Abraham så är de äkta grenar. Sen finns det en annan typ av grenar. Det är de oäkta. Det är du och jag, hedningarna. De som var utanför förbundet med Abraham. Men som i Kristus blir inympade. Vart då? Tillbaka till roten. Okej? Okay? Det här menar jag är jätteviktigt. Roten är inte fel, är inte Israel. Om det tolkas fel, kommer vi riktigt snett. För då ska vi mitt i allt alla bli judar, och det ska vi inte. Jag kommer lite senare kommer jag in på det här lite mer i detalj. Guds plan är nämligen större än Israel. Ibland har vi gått tillbaka för kort, vilket har gjort att hela vår bild blir skev. Det är för kort att gå tillbaka till Abraham. För att förstå Guds verk i historien behöver vi gå tillbaka till Adam. Eller hur? Därför att det är där vi ser Guds intention. I första Korinthierbrevet 15, och vad roligt det är, predikan blir lite tyst. Man bara känner, vart ska han gå? Det är bra. Första Korinthierbrevet 15 kapitel och 45 versen, så står det så här. Det står skrivet, den första Adam blev en levande varelse, talar om skapelsen. Den sista Adam blev en livgivande ande. Den första Adam skapades av Gud. Han gick fel. Det blev en parentes. Den kallas synd. Men det kom en sista, inte en sista Abraham, utan en sista Adam. Han som gjorde slut på synden. Och det går tillbaka ända till skapelsen. Därför att det ger en möjlighet för att hela skapelsen ska kunna återupprättas. Hänger du med? Det här är härligt. Kristus är inte den sista Abraham. Han är den sista Adam. Han är slutet. Han slutar cirkeln. Han stänger parentesen som kallas syndafallet. Han möjliggör att Guds tanke från början kan bli en verklighet. Det blir så att när allt kommer till allt så kommer Gud att få rätt. Det är det som gör oss trygga också i den tid vi lever i, där det, är lite, där det skakar lite grann. Gud kommer att få rätt. Det kommer att bli som han vill, och det möjliggörs genom den sista Adam, nämligen Jesus Kristus. Okej? Är det någon skillnad mellan juden och hedningen? Ja och nej. Ja, alla är inte judar. Eller hur? Det är en skillnad. Man behöver inte vara så jätteskolad för att kunna inse det. Nej, det är ingen skillnad. Därför att alla judar är människor. Eller hur? För klarhetens skull ska jag ta om det där. Är det någon skillnad? Ja, för alla judar. Alla är inte judar. Är det någon skillnad? Nej, för alla judar är människor. Guds plan berör alla de människor som han har skapat. Kristus kom för att föra människan, alltså Guds skapelse, tillbaka till gemenskap med sig. Därför blir det så att judens väg till Gud är exakt samma som vår. Eller hur? Därför behöver evangelium predikas i Israel. Hallå? Evangelium, de glada nyheterna, behöver predikas i Israel. Vi behöver göra det lite mer än ursäkta, vifta med flaggor. Det tycker jag, det var min personliga åsikt. Det är lättare att vifta med flaggor. Därför ska vi predika evangelium för en israel eller en jude, så behövs det vishet, tålamod, kärlek för att nå dem. Därför att vi har en 2000-årig historia mot oss som berättigar till misstänksamhet från deras sida. Eller hur? Det är inte så konstigt. Nu visar jag en god gärning och de tog inte emot mig. Du har 2000 år uppförsbacke. Så det är inte så konstigt. Va? Vi har med andra ord mycket att bevisa. Men det oaktat så är det det som är behovet. Därför ska vi inte heller frestas, som brukar säga ibland, att skapa en bussefil för judarna. Att de på något sätt har en annan väg till Gud. Det finns bara en enda väg till Gud. Vi är, Galaterbrevet 3 och 26. Vi är alla Guds... Sorry. Jag tittar för mycket på klockan här nu. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Okej? Okay? Vi ska med andra ord inte bli judar. Jag kan bara säga dig, det tycker inte judarna heller. Tal med dem får du se. Och det här, jag tycker det är lite dumt, för att det här löste ju redan den första församlingen. Eller hur? Det kom ju judaiserande krafter till de församlingar som planteras. Då reagerar ju apostlarna. I Apostlagärningarna 5:12 och 1 så står det så här att några hade kommit ner från Judén och började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. Och då tar Petrus till orda. Därför anser jag, alltså Petrus, från 15 och 19, att ni inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud, utan endast skriva till dem att de ska avhålla sig från sånt som har orenats genom avgudadyrkan, från otukt och från kött av kvävda djur och från blod. Vi ska inte göra det svårt för hedningar att ta emot Jesus. Eller hur? Och jag kan säga det på andra, vi ska inte göra det svårt för judarna att ta emot Jesus. Eller hur? Vi ska inte göra det. För det fanns en tid, för att efter en tid då, i den första församlingen, så blev ju majoriteten icke-judisk. Okej? Okay? Och det här med omskärelsen, det blev ett mindre problem. Det blev så att på medeltiden så krävde man av en jude som ville ansluta sig till kyrkan att han avsade sig sin judiska identitet. Va? Hur pucko får man bli? Kan man ju fråga. Det gjorde man. Så det är från den historien man behöver förstå att det kanske finns en liten skepticism i att vi menar allvar den här gången. Okej? Men som sagt, vi ska inte heller bli judar. Vi ska träffas i Kristus. Både juden och icke-juden. Och där vill jag säga så här då. Att kultur och tradition inte får bli huvudfåran. Vi kan inte börja diskutera om högtider och mat som om det skulle vara det ultimata. Därför att Romarbrevet 14 och 5 säger den ene sätter en dag högre än en annan. De andra håller alla dagar för lika. Var och en behöver vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren, han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta, han gör det för Herren. Även han tackar Gud. Okej? Okay? Vi måste inte återinföra alla judiska högtider, men samtidigt kan det vara väldigt bra att känna till de judiska högtiderna. Varför? Jo, för att om vi förstår symboliken bakom dem som vi talade om igår, så pekar de flesta på försoningen och på det sättet till Kristus. Eller hur? Så man kan med andra ord göra båda två. Därför lägger vi på en bild, vackraste bilden idag. Har jag fått känn? Ja. Därför var vi tillsammans, Marina och jag, med 250 pingstpastorer från Sverige i Jerusalem för att se platserna, för att gå där, för att vara där och för att samtala med de judiska rabbinerna, därför att vi har någonting att lära och vi behöver inte vara rädda. Eller hur? När jag samtalar med de judiska rabbinerna så hör jag samma sak hela tiden. Och det de säger att vi ska inte bli judar. Och jag hoppas inte det här förnärmar dig nu. För de blir närmast förnärmade på det här fjäskande. De säger, vi är judar. Men ni är inte judar. Håll i det nu. Så ät ni era grisar och umgås med oss som vanliga människor. Det sa de åt oss. Ja. Jag gillar den här rättframheten. Det var inget knussel överhuvudtaget. Och äter ni gris, vi blir förnärmade. Nej, ät era grisar och umgås med oss som vanliga människor. Det tyckte de. Okej? Okay? Du som var här igår, du hörde det från ambassadörens egen mun. Han sa, vi vill ingenting hellre än att vara vanliga människor. Det är svårt för deras vilja att bli uppfylld, vi vet det. Där de ligger, men det är deras vilja. Och det är Guds vilja. Eller hur? Han vill att de ska vara vanliga människor därför att det är vanliga människor som Gud skapar. Ingenting annat. Så om du vill nå en jude, behandla du honom som en människa. Därför att det gör nämligen också Gud. Sen älskar jag också. Har vi någon harpospelare här? För nu måste vi nog börja spela här så det här slutar någon gång. Jag älskar faktiskt att tala med judar. Jag måste säga det. Det är så fräscht på något sätt. Jag säger inte vem det här var, men några var med mig så att ni vet vilket sammanhang det var. Vi var i en allvarlig diskussion om problemen som Israel står inför och problemen som judarna står inför. Och vi diskuterade och det var allvarligt och så vidare. Men mitt i den allvarliga diskussionen så crackar han ett skämt. Han tittar på mig och säger så här, lite allvarligt. Vi får snart se vem som hade rätt, sa han. Han sa så här. Vi kommer att se det när Messias kommer. Säger han så här, att nu är jag här, då hade vi rätt, säger juden. Säger han, nu är jag här igen, då är det ni som hade rätt. Allvarliga saker, jag menar världshistoriens frälsning och så vidare. Vi blir, oj nej, hur är det med här med teologin nu? Alltså, det var så otroligt befriande att få lyssna på det. Jag är väldigt övertygad i min tro. Men jag älskar att tala med människor, men jag älskar också verkligen att tala med det här folket. Därför att de har lite glimten i ögat. Så låt Gud vara Gud. Tro inte att du behöver hjälpa honom på det sättet. Han har allt i sin hand. Låt Gud verka i dig. Låt Gud verka i oss som församling. Låt Gud verka i Israel och historien. Därför att han arbetar till att komma till en dag som det står om i första Korinthierbrevet 15. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Sedan han har gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. För han, nämligen Kristus, måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all sin makt. För han har lagt allt under hans fötter. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. För att Gud ska vara allt i alla. Gud blir allt i alla. Inte jude eller grek. Därför att parentesen är slut. Ondskan, smärtan, sorgen, synden är besegrad. Och Gud har fått rätt. Det här är den stora bilden. Det är den här bilden i den här berättelsen som Gud har placerat in dig. Och det intressanta är, och det fascinerande är, att du kan faktiskt bli en del av Guds stora berättelse. Oberoende av nationalitet. Du kan bli frälst. Du kan bli räddad in i den genom frälsningen i Jesus Kristus. Därför ska du inte lämna den här salen, du ska inte lämna den här byggnaden utan att få säga ditt ja till den Jesus som älskar juden och finnen. Va? Det är nog ett större under, tänkte jag säga, men jag sa det inte. Va? Han älskar oss och han längtar efter. Han har redan inkluderat oss i sin berättelse, men han längtar efter att vi ska få bli en aktiv del i hans berättelse. Okej? Glöm inte bort den stora bilden, därför att den hjälper dig att förstå. Ska vi resa på oss? Tack Jesus. Bara slut dina ögon och böj ditt huvud i respekt för andra människor. Finns du här som säger att jag är inte säker på att jag har blivit räddad av Jesus? Jag är inte säker på att jag har låtit mig bli räddad, för det är det handlar om. Jag är inte säker på att jag har sagt ja till Jesus Kristus. Om du finns här bland oss, så medan alla sluter sina ögon och inte tittar sig omkring, så får du räcka din hand. Jag kommer inte att kalla fram dig, jag kommer inte att peka ut dig. Men om du finns här och säger Jesus, rädda mig, så får du räcka upp din hand. Då ber vi tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig. Här, oavsett om vi kommer från Finland, Irak, om vi kommer från Norrland, vilket land vi än kommer ifrån, Herre Jesus, så har du skapat oss till människor med samma värde, med samma behov av att få tillhöra dig. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du öppnar den här vägen där vi inte på grund av prestation utan på grund av nåd får komma till dig och ta emot syndernas förlåtelse. Herre, jag tackar dig för att du i vårt liv slutar parentesen och återförenar oss med vårt ursprung och vårt mål, nämligen Gud Fader själv. Herre Jesus, vi ber där vi också finns här. Som du har sagt, så ber vi om frid och fred över Jerusalem. Herre, vi tackar dig för allt det goda vi har fått. Därför att vi har fått ditt ord därifrån. Herre, därför att vi har fått förståelse om vem du är därifrån. Jesus, vi vill aldrig förhäva oss. Inte ens över det vi inte förstår. Utan vi vill vara ett folk, en församling som välsignar, som talar gott, som lyfter bördor. Herre, vi tackar dig för att vi kan lyfta bördor, därför att du har lyft av oss vår börda. Vi välsignar dig. Herre, jag ber speciellt för dem som bär en börda just nu i sitt liv. Jag ber för dem, Herre, som bär tunga bördor, kanske fruktan för framtiden, sorg över det som har gått sönder tidigare. Herre Jesus, jag ber, vi som söker vår bekräftelse och våra lösningar så ofta i andra människor, Herre, jag ber att du ska bli vår lösning. Herre, jag ber för den som är i smärta just nu. Herre, jag ber att du, Jesus Kristus, som kan hela alla sår, som var sargad för våra överträdelses skull, som var slagen för våra missgärningars skull. Jesus, jag ber att du lägger dina händer på den människan just nu. Och du helar såren. Herre Jesus, jag tackar dig för att det finns liv och det finns framtid hos dig. Vi vill välsigna ditt namn. Tack också, Herre Jesus, för att vi får en del av denna församling. Jag tackar för denna underbart ofullkomliga men fantastiskt härliga gemenskap. Herre, låt oss förstå vad vi har och låt oss förstå att uppskatta det. Herre, tack för att du har gett oss till den här gemenskapen. Herre, vi välsignar den i ditt namn, i Jesu namn.